Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Hörru, vad har du läst i veckan?
Du, jag har mest fnattat omkring, eller jag vet inte, jag har lyssnat lite sporadiskt, jag har läst, men jag har alltså, jag vet inte, jag kan väl säga så här att jag har konsumerat kultur på olika sätt och via olika plattformar. Det låter ju väldigt modernt och medvetet, det är det kanske inte, men i och med att vi har samarbeten med både Story Tourist, som är den här guiden, vad ska man säga, stadsvandringen i olika litterära spår, den har vi. Och sen så jobbar vi också med Readly, som ger oss möjlighet att läsa väldigt många olika magasin och tidningar i olika ämnen. Så gör det att jag har haft liksom, jag vet inte, jag har haft möjlighet att läsa och lyssna och uppleva en massa olika kulturella världar på olika sätt den här veckan. Men det har också blivit lite snuttifierat. Jag har gått en del av Hjalmar Söderberg Dr. Glas-turen, och jag har läst några olika magasin, och jag har också läst och lyssnat på en del av olika böcker. Men det blir, jag har inget, jag vet inte. Nu blev det väldigt.
Men vet du vad Karin, du har bara levt som den moderna människan lever. Så här är det nu. Alltså vissa kallar det snuttifierat, men jag tänker bara att vi får se det som ett smörgåsbord av kulturupplevelser.
Smörgåsbord låter så mycket bättre än snuttifierat, tack.
Ja.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hör du, kan jag inte snacka lite om den här Dr. Glass-turen och liksom berätta vad den handlar om och vad du har upplevt när du började gå den?
Ja, men det som är väldigt kul med den är ju att du har med dig din egen guide på fickan liksom, eftersom du har den finns i din mobil. Så att man dyker upp i Gamla stan och börjar gå den här turen, och då har man en röst som berättar då att nu är du här, och sen så får man lite, vad ska man säga, återuppleva då den här romanen och här. Och så, det är liksom lite så här transcendent, det är jäkligt häftigt att vara inne. Jag håller ju på att lyssna på den här Gregorius som jag berättade om i förra podden också, och Bengt Olsson. Så att jag känner att jag verkligen är inne i Hjalmar Söderberg / Dr. Glas-världen. Och får även liksom lite övertoner av Lydia och, ja men ja, jag vet inte, hela Hjalmar Söderbergs författarskap. Jag går liksom in i någon slags sekelskiftesvärld. Och det är ju rätt häftigt just i den här stan där inte så himla mycket har förändrats, just i Gamla stan. sen den tiden. Förutom så här klara kvarteren och sådär. Men man kan ändå gå på längs Västerlånggatan och veta att så här såg det ut. Här gick han liksom.
Det är ju ändå väldigt coolt.
Det är rätt magiskt.
Men hör du, om man är en obildad jävel som jag, får ni säga det här bara, men jag har alltså inte läst Dr. Glass.
Men jag
kan
tror...
man njuta av den ändå?
Ja, det kan man faktiskt. Det kan man. Därför det här är liksom så mycket av vårt kulturella allmängods på något sätt. Och det är också en kärlekshistoria och en historia om svek och lögner. Och så. Det är på något sätt eviga teman. Så det tycker jag man kan. Och det är väl det som utmärker de här klassiska verken. Att det går att hitta såna här resonansbottnar liksom i alla människor. Alla har en liten del av liksom Lydia inom sig, eller Helga, eller pastor Gregorius för den delen. Så jag tycker det. Jag vill ju för sig jättegärna att det ska finnas en liten stadsvandring för varenda en av mina favoritböcker i varenda stad i hela världen. Och jag tror att det kommer komma. Jag tycker hela det här konceptet.
Story Tourist kommer att fixa smart. Det.
Eller så kör du en liten Story Tourist i LA kanske, med någon av de här LA-klassikerna. Vad tror du om det?
Ja, Jay McKinley. Gud vad roligt det ska vara.
Ja.
Men hör du, får ni säga att om vi går den här Dr. Glass-turen i Stockholm, då kan man använda koden mellan raderna glas, alltihop skrivet. Och leta upp StoryTourist som en app och fylla i koden och ja, då får man testa det här utan någon som helst betalning. Och jag tänker att det är superbra utflykt. Det börjar bli lite mörkare på kvällarna, man känner att man behöver dagsljus. Då har man en bra ursäkt att ta den där promenaden som kroppen vill ha i dagsljus.
Och sen tänker jag att det är en bra present, kanske till ens, om man har då föräldrar eller äldre släktingar som man inte får eller kan träffa. Och
ja,
också när hela, förlåt, nu kommer jag svär med hela jävla kulturlivet är liksom on hold, vilket är väldigt många äldre kulturkonsumenters livselixir. Och jag tycker hemskt, jag känner väldigt mycket för våra äldre som är ju liksom de som... Det är kulturkonsumenter som är jätteviktiga för den ekonomin och för liksom hela kulturen. Och de har ingenstans att gå och hela jävla verksamheten stannar av. Men då kan de ändå uppleva några av sina favoritverk på det här sättet. Det är bara så här, ge din mamma eller pappa ett par hörlurar, ladda ner appen. Och så får de gå ut, aktivera sig. Och ja, det är smart tycker jag.
Innan vi började spela in den här podden så talade ju du och jag om hur viktigt det är med litteratur och musik. För du hade snackat med en musiker som äntligen fick spela hans lilla orkester. Fick äntligen spela och folk hade blivit helt galna, sa du, eftersom man är så utsvulten på helt enkelt att ha liksom kulturupplevelser. Och då hade jag precis kollat på ett program på CNN när de pratade om hur musik verkligen kan påverka människors välmående. Alltså det är ju jättemånga gamla som lider av psykisk ohälsa under den här pandemin, eftersom de inte får träffa någon, och minnessjukdomar blir allt vanligare när man inte har någon att prata med och umgås med. Och då sa de att musik kan ha en jättestor betydelse för att helt enkelt hålla minne igång och undvika minnessjukdomar. Och då sa du att du är så frustrerad över att allt ska räknas, allt ska vara så jäkla mätbart. Att man till exempel mår bra av att ha ett husdjur nära sig, så är det svårt. Det är ju någonting som är ganska omätbart, men man känner att jag mår bra.
Jag blir så otroligt frustrerad, och det här är ju en partsinlaga, och som ni vet så har jag ju släktingar och vänner som är kulturarbetare, så det är klart att jag känner extra mycket för det här. Men jag blir så jävla frustrerad på det här snusförnuftiga uppdelandet av liksom... Nej, det finns samhällsbärande yrken, och sen så finns det alla de här flumtramsyrkena som bara är lite liksom strössel som vi egentligen inte behöver. Men ja, jag säger inte att det inte är viktigt att vara sjuksköterska eller läkare. Det är fruktansvärt viktigt, eller ambulanspersonal eller så just nu. Men om vi stänger ner hela kulturlivet, om det inte går att ge ut, köpa böcker, läsa, gå på konserter, spela musik, lyssna på musik, gå på museer. Om vi inte får göra någonting av det här, då är det väldigt många människor som faktiskt inte känner att livet har någon mening. För att det här, kultur är inget jävla hittepå, trams, lyx. Alltså, det är ju det här som förenar oss människor. Det är ju en demokrati bygger ju på att vi liksom känner samma känslor. Och det är ju det som kultur.
Karin, jag fick nu en insikt. Alltså jag tycker att när jag har läst vad man har skrivit om kulturarbetare under pandemin i både Sverige och Finland, då har man talat om att det är så synd eftersom de här kulturarbetarna inte får, alltså deras yrken inte existerar, de har inte råd att betala hyran och de går liksom ekonomiskt på knäna och det är liksom en katastrof. Men det man verkligen talar mycket mindre, upplever jag det, du får gärna korrigera mig om jag har fel, men mycket mindre om liksom hur viktigt det är för alla andra att ta del av kultur.
Ja,
alltså
kultur,
när man snackar om att vi måste öppna upp igen. Precis, för det är ju också de som lider. Det är verkligen inte de som producerar kultur bara som lider, utan det är liksom ett helt samhälle som lider av det.
Och det här att försöka rationalisera och liksom kalla folk för brukare och män. Alltså du vet, när man kallar förskolebarn för brukare och sen så säger man att varje brukare har rätt till 7,5 minuters uppläsningstid av lämplig barnlitteratur per dag. Det börjar klia över hela kroppen. Det här jävla mätsamhället och det här, men det, jag vet inte, snusförnuftigt är det ord som kommer liksom närmast, men att försöka rationalisera saker som handlar om mänskliga relationer och känslor och försöka mäta det. Hur mäter man kärlek? Hur mäter man hur mycket det betyder för en 77-åring att gå på Mahlers 9:e symfoni som hen liksom gör varje år med sina vänner? Alltså, det kanske är skillnaden mellan liksom jag vill fortsätta leva och inte. Och jag menar allvar, jag försöker inte dramatisera, utan jag vet de facto tyvärr att det är så här. Och då att hålla på och säga, och jag menar inte att finkultur är liksom det som är typ bäst eller viktigast, eller det kan lika gärna vara så att det kan vara en 77-åring som går på ett derby mellan Hammarby och AIK eller vad fan det nu är man gör som man älskar med sina vänner, och sen så allt det där är nedlagt därför att man får bara vara i 50 personer. Alltså, nej. Jag är galen.
Vi gör ju ett samarbete med Readly.se, och om ni vill läsa alla tidningar gratis i en månad, gå till readly.se/mellanraderna. Och jag har själv fått ta del av det här erbjudandet. Jag läste Filter och en intervju med författaren Jonna Bornemark. Och vet du, Karin, jag tänkte så mycket på dig när jag läste den här intervjun med henne. Hon har skrivit en bok som heter just det du talar om, alltså det omätbaras renässans.
Hon är ju Bornemark vid Södertörns filosof. Högskola, va?
Mm. Men hon är så, hon är så smart, alltså hon är så smart i den intervjun, och det var exakt det som hon, det som du just pratade om, som hon refererade till, att vi kan inte leva ett liv där bara det som det exakt mätbara är det som på något sätt formar vårt samhälle. Det liksom funkar inte, för det finns så otroligt mycket mer än siffror och statistik.
Nej, alltså newsflash, livet är inte mätbart. Det går inte att mäta, det går inte att kvantifiera. Nej, förlåt, nu börjar jag ranta igen. Berätta.
Nej, men då tänkte jag, alltså, när jag läste den här intervjun och sen jag talade lite om det här med dig, så då slog det mig att det här liksom besattheten att kunna mäta precis allting och på något sätt att liksom ruta in hela livet i siffror och statistik, det måste ju också handla om någon slags, jag vet inte, dödsångest eller någon slags tvång att kunna kontrollera livet. Om man bara kan mäta allting, då känner man att man har någon slags kontroll. Men precis som det är omöjligt att mäta kultur, så är det omöjligt att mäta ett liv och vad som är ett bra liv för någon, medan någon annan människa behöver på ett annat sorts bra liv. Jag fattar ju såklart att det finns i vissa delar i samhället som man måste mäta, men det går inte att mäta allting och på något sätt, och det går inte att kontrollera allting heller. Jag tänker att det måste vara, det är något som människan måste acceptera, att Ja, men som då Jonna Bornebach skriver, att allt är helt enkelt inte mätbart. Och när vi kommer vidare från den här besattheten i, som du sa, att liksom dagisbarn eller förskolebarn ska vara brukare som då ska få ett visst antal minuter högläs för sig själva om dagen. Vi måste ju komma förbi det och på något sätt acceptera att komma till det omätbaras renässans.
Det omätbaras renässans, jag blir nästan tårögd, jag tycker det är så fint. Och jag vill verkligen att våra politiker, vår kulturminister, förlåt, nu blev det så här politisk inlaga här, men att man förstår hur mycket kultur betyder för de i samhället som nu har blivit totalt avskurna, som inte kan ta del av kultur via appar eller webbsändningar eller andra sådana här. Jag tycker att det är svinbra att det finns en ökad tillgänglighet liksom via internet och telefoner och allt vad det är, men det är så många av våra kulturkonsumenter som inte de har inte de möjligheterna, de har inte de kunskaperna, de tycker att det är läskigt, de förstår inte. De köper sina böcker i bokhandlar som nu går på knäna, och förlagen som säljer böcker via bokhandlar går också på knäna. Det är inte så att varenda människa går till liksom Adlibris eller Bokus eller vad man nu gör.
Eller snart Amazon faktiskt. Det är ju snart Amazon
eller
Sverige snart, också.
Ja, eller om, jag vet inte hur det kommer gå med Amazon. Ja, kanske. Tyvärr. Nu vart det väldigt, hela det här vart väldigt negativt och politiskt känner jag nu. Vad ska vi säga som är positivt och bra?
Jag kan fortsätta på Readleaf. Jag har också läst, för vi ser inom böckerna, så jag har läst en massa magasin då, just för att vi har ett samarbete med Readleaf.se. Och jag läste en intervju med Tone Schunnesson i Elle. Äntligen var det intervjuer med henne i alla liksom, så här damtidningar. Det var intervju med henne, tror jag, i Damernas Värld. Det var intervju med henne i Femina och liksom, ja, men alla de här som jag tycker om att bläddra i. Men det är lite spännande att det var så likriktat. När liksom, det finns en superintressant författare just nu, och då ska alla intervjua henne. Men good for her, hon verkar dessutom jättesmart, och jag har lyssnat på Tone Schunnessons senaste bok Dagarna, som var jättevälskriven. Så att, alltså, jag undrar henne absolut all uppmärksamhet hon kan få. Ja, jag läste i den här intervjun i Elle, berättar hon att...
Får jag bara säga en sak, Peppe? När du inte älskar en bok, men bara respekterar den, då säger du alltid välskriven.
Nej, men vet du vad? Då får den här verkligen välskriven plus. För jag tyckte faktiskt väldigt mycket om den. Jag faktiskt, det skedde just nu, jag skickade in mitt eget manus till förlaget. Och allt jag läser tycker jag är så jävla mycket bättre än det jag själv har skrivit. Jag bara, fan, alla andra är genier utan jag.
Ja, men du älskade inte den här boken, för då hade du inte sagt välskriven. Du respekterar och högaktar Tone Schunnessons författarskap, men du älskade inte boken. Du kommer inte ligga med den här boken. Ni kommer bli kompisar.
Jag kommer inte att göra det, nej. Men andra kan få ligga med den, och jag tror att det kan vara jättebra ligg. Så jag vill verkligen inte hata det här ordet, men jag säger det ändå, kockblocka någon annan från att ligga med dagarna. Som... Jag tyckte faktiskt mer om den än om Tripprapporter, som är Tone Schunnessons debutroman. Men den här, jag tycker den var super... Jag tyckte faktiskt mer om den efter att ha läst den intervjun med Tone Schunnesson. För hon sa roliga saker. För det första heter huvudpersonen i den här boken Bibs. Och det kallas ju också... Alltså Bianca Ingrosso, Sveriges största influencer, heter ju också Bibs. Och den här boken tangerar...
Fan, alltså, vad jag känner mig gammal när du vet såna här saker. Bianca Ingrosso kallas för Bibs. Det är
ja. Nej, men det står faktiskt också i den här intervjun. Vad är det för jävla smeknamn? Du talar med en person som kallas Peppe, så jag tycker vi ska inte stänga kring och stena just nu i det här glashuset.
Om jag hade dragit in 20 mil om året hade jag klarat av att kallas för Kex eller vad nu hade varit. Absolut. Sit down, Karin. Mm.
Men det handlar alltså om en, alltså jag vill inte säga avdankad, men en influencer som hon har varit större. Hon har gjort liksom några så här reality-tv-program, hon har haft en stor blogg, men hon känner att att de här buden med varor som brukar komma till henne blir allt färre och färre. Nu för tiden, om hon vill ha någonting måste hon själv ringa PR-byrån och tigga om det. Och ibland måste hon till exempel låtsas vara sin egen assistent som ringer on behalf of her liksom, och tigga grejer.
Fy fan vad sad. Och, inte det, det sadaste av det sada. Ja, jag ringer på uppdrag av Kari Gide. Hon är lite intresserad av era doftljus. Alltså, så gjorde ju Donald Trump ju för sig. Han ringde ju media och förstod rösten och låtsades vara sin egen PR-konsult.
Och alltså Donald Trump är ju tillsammans med Paris Hilton och Kim Kardashian liksom the OG of influencers. Alltså han är ju en av de
faktiskt
första influencerna.
Fy fan vad, vilken bra spaning. Han är ju det. Har du sett den här Paris dokumentären för övrigt?
Ja, alltså jag har sett faktiskt bara halva den och sen lyssnar jag. Det här är ungefär, så brukar jag göra. Jag lyssnar så på halva den så orkar jag inte riktigt se längre. Så lyssnar jag på jättemånga podcaster om den. Ja, om The Media hade ett jättebra inslag om den.
Jag vill inte byta ämne, jag vill liksom stanna vid det här ämnet. Men hör ni se den här Paris Hilton-dokumentären om ni orkar. Se i alla fall en bit av den, för den är jättefascinerande. Och apropå det här med influencers, fenomenet. Åter till Tove Sunnesson.
Nej, för nu när du sa det där har jag också en till sak att säga om Paris Hiltons dokumentär. Jag tycker att när liksom influencers eller jättekända personer gör dokumentärer om sig själva, alltså de är producenter för en dokumentär som handlar om dem, då blir det liksom ingen dokumentär utan då blir det bara ytterligare någonting varumärkesbyggande.
Ja, det är liksom en inlaga. Alltså, vi får följa med Paris i hennes så här, det riktiga livet, Paris bakom kameran. Man bara... Okej, varför har Paris alltid perfekt hår och perfekt smink och perfekta kläder i varenda... Vi kan alltså vara på ett hotellrum i typ Korea.
Mitt i natten.
Klockan är 3 på natten och hon har perfekt smink. Jag vet inte hur himla autentiskt... Nej, men hon är så snygg i varenda bildvinkel så att det går liksom inte att... Hon är ju överjordisk och hela dokumentären handlar om att hon liksom spelar den här rollen när hon liksom pratar med den här sexiga rösten och säger så här: that's hot. Hon har ju, jag vet inte, det här är ju en gammal referens för er yngre lyssnare. Så Paris, hon på 90-talet så var det ju väldigt liksom stort det här med att hon var så här New Yorker brat och sa bara that's hot och gick ut och partade på olika... med olika hippa människor. Nu känns ju det, hela det där lite gammalt, men hon lever kvar, hon spelar fortfarande den här Barbie-rollen.
I dokumentären säger hon väl att hon vill komma bort från en och berättar att det är en roll, men det är ju ändå liksom det är
och hon pratar
en
med sin verkliga
rollen.
Röst, det gör hon ju stundtals i alla fall. För vem pratar så här hela tiden? Det är ju inte så många som gör det.
Men vet du, jag upplever att många, speciellt amerikanska kvinnor, tror att man måste tala med en sån här baby doll röst för... Ja, men verkligen. Så tycker jag det är ofta, speciellt de man ser på TV, alltså vanliga människor talar väl någorlunda normalt. Men det måste vara... Jag tror att det handlar om att man som kvinna måste göra sig ofarlig. Och speciellt liksom om man är känd eller har liksom mycket makt, då måste man tala med en sån väldigt ven och feminin röst för att visa att man trots allt bara är kvinna, inte
och
på något sätt hotar
positiv.
Männen.
Och väldigt många såna här små liksom utrop som är så här: oh, fantastic, awesome, so this is so nice, thank you so much. Det är något som jag la mig till med när jag bodde där.
Tänkte ju säga att jag gör faktiskt också det.
Men hör du, nu gled vi iväg väldigt mycket från Tove Sunnesson.
Och jag vill inte trashtalka Paris Hilton alls. Hon har fan tjänar ju nu säger att hon tjänar jättemycket pengar som det ska vara någon slags jättestor...
Det gör inte henne till en bättre
människa. Nej, men hon är precis som Donald Trump, är hon också en smart businesskvinna och hon är säkert otroligt mycket mer sympatisk och jag tycker att
han verkar ju bara förlora pengar. Hon känner ju åtminstone. Men precis som Donald Trump så är hon också arvtagare. Det får man faktiskt inte glömma.
Men vet du vad, det är faktiskt så intressant det där. Vi talar faktiskt om det här i Magnus
och
Peppers podcast. Om hur i USA är det liksom, alltså man ärver pengar. I USA om man är rik, då är man samtidigt en väldigt smart och väldigt lyckad person. Det är liksom pengar går hand i hand med att vara med att vara en smart och lyckad person. Men i USA är det ju verkligen så att man ärvar. Det är också Donald Trump ärvade också pengar. Jeff Bezos fick 300 000 av sina föräldrar för att kunna starta ett bolag. Och jag fattar att $300,000 är ju liksom, ja, men det är ju mindre än vad han dricksar på en restaurang, med tanke på vad han har, hoppas i alla fall, med tanke på liksom hans förmögenhet. Men han är ju också en person som har kommit från väldigt välbärgade förhållanden.
Ja,
så
gud,
att liksom, ja. I USA då, är det ju verkligen...
Det är ju jättemycket pengar. $300,000 är jättemycket pengar.
Ja, men jag menar bara att liksom... I det här, ja, de flesta jätteframgångsrika människor i USA är människor som kommer från väldigt välbärgade förhållanden, och då liksom är det lätt att bli ännu mer framgångsrik. Eller som Donald Trump, alltså, göra sig av med hela förmögenheten men på något sätt hålla sig kvar i offentligheten ändå. Att The American Dream är ju sannoliken bara hittar på. Det är väldigt få personer som gör en Oprah som verkligen reser hela vägen från botten upp på toppen. Det är ju liksom, och jag tycker det är viktigt att man talar om det. Och Thomas Piketty skrev ju en bok om det här, där han talar om hur arvs... Egentligen borde man, alltså, tänk om man inte skulle ärva någonting. Ett riktigt liksom jämlikt förhållande, finns det ingen arv. Där börjar alla från noll på samma sätt. För det att man ärver mycket pengar eller inte ärver pengar, speciellt i USA och säkert allt mer i Europa också, gör ju att man får liksom en enorma fördelar, medan det är jättesvårt för folk som kommer från, som inte ärver pengar, att man måste arbeta sig upp och liksom dela på jämlikt. Speciellt på områden där det finns stora skillnader mellan utbildning.
Han ger ju världens drapa till Sverige också i sin senaste bok, alltså ekonomen då,
Piketty.
Att Sverige under, ja, sossarna, Mona Sahlin slopade arvsskatten. Varför gjorde Sverige så? Jo, anledningen var ju att det blev sån jäkla brain drain i Sverige då. Mm. Ansåg man att liksom... burgna människor med mycket liksom intressen i näringslivet helt enkelt helt sonika flyttade till London eller Luxemburg någonting. I don't know. Jag vet inte.
Nej, men det undrar jag verkligen också. Är det verkligen ett hållbart argument att ha liksom att slopa arvsskatten är bara ett sätt att hålla klasskillnaderna i skick?
Absolut.
Ytterligare ett sätt.
Absolut.
Men hörde du, kan vi återvända till Bibs då?
Gud vad det här blev Peppe och Karins politiska podd här.
Ja, vi kanske borde ha en helt annan podd där vi talar politik och ekonomi och hästar och bara koncentrera oss på böcker i den här.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, nu hold your horses, för nu ska jag tala om den intervjun jag läste med Tone Schunnesson. För jag tycker att det är mycket hon, alltså i dagarna beskriver hon så bra det här liksom, hur en influencer, hur det är att förlora makt, också att vara 39 år gammal som huvudpersonen är, eller hon fyller 39 under liksom den här, det utspelar sig under en vecka, hur den här åldersångesten på något sätt kryper på henne, och hon känner att hon liksom inte, det är svårt att konkurrera med 22-åringar. Hon tänker på folk som opererar sina näsor och liksom har sötare näsor och funderar hon själv råd att operera någonting, och hon är inte pinsmal. Och det tycker jag också är intressant, för att det är något som de genast tar upp i den här intervjun, och jag vet faktiskt inte om det är en bra sak eller en dålig sak att man genast, att det är på något sätt någonting väldigt ovanligt när man skriver om en kvinna som inte är smal. Så här skriver hon att Bibs är en storlek mellan 44 eller kanske 46, man vet inte riktigt. Hon är inte 20 år gammal, hon fyller 39 den här veckan och vill bara banta. Jag tänker inte så mycket på kroppshets. Den här romanen är en skildring av hur marknadens krav äter sig in i våra privatliv och vad som händer när vi själva är produkten vi säljer. Det tycker jag förresten är jätteintressant, för det är det som influencer, att vi är liksom själva produkten. Att man. Och Och så, men så börjar liksom, men så börjar de på något sätt tala om hur Tone Schunnessons kropp ser ut och hur hennes kroppsideal är. Fan, jag blir lite sådär, men är det verkligen viktigt att de skriver om en person som inte då faller inom smalhetsnormen? Är det verkligen viktigt att diskutera författarens kropp då?
Mm. Jag har också läst intervjuer med henne där det framgår väldigt tydligt i själva ansatsen till intervjun att hon just har börjat dejta en kille. Och sen så i slutet av intervjun så känner sig journalisten nödgad att också skriva att hen fick ett mejl av Tone Schunnesson där det står att hon inte dejtar den här killen längre. Varför är hennes relation viktig? Nej. Vem hon ligger med är tydligen viktig när det gäller en etablerad författares liksom andra eller tredje roman. Hade de gjort det om det hade varit en manlig liksom unghet författare? Hade de gjort det? Jag kommer inte ihåg, om man tar typ så här, när Jonas Hassan Khemiri var liksom vår stora unga stjärna liksom på författarhimlen eller Jens Lapidus, vem fan det nu är.
Mm.
Jag kommer inte ihåg att det var att det öppna, att intervjuerna började och slutade med vem han ligger med.
Nej, verkligen. Nej, och jag tänker också att om...
inte. Det universum som vi utforskade var hans intellektuella universum, inte vem han liksom låg.
Nej. Nej, snarare vad han tänker på och hur han skriver böcker, inte vem han ligger med eller hur han ser ut eller hur han ser sin egen kropp.
Mm. Mm.
Ja, men får jag ändå säga ett citat som i och för sig tyckte var ganska bra som på svar på frågan om hennes egen kropp. Så skulle säga att Tone Schunnesson så här: ett tag började jag följa massor av plus-size-modeller på Insta för jag tänkte att jag skulle må bättre av att se tjejer som hade samma storlek som jag. Men jag kände bara att det var tjocka och snygga medan jag är tjock och ful. Jag undrar bara varför det känns som att alla måste vara modeller för att vara värdefulla. Låt mig slippa vara modell, jag behöver inte vara det. Och det tyckte jag, för det stämmer ju verkligen att det är okej att vara plus-size eller att vara liksom, eller att vara en gammal modell, liksom vara gammal och synas i media eller att ha liksom en funktionsvariation så länge man också är så här, stereotypt snygg. Alltså stora ögon, höga kindben, stora puttiga läppar. Ja, och smal. Ja, förutom man är plus size. Men då måste man vara ännu snyggare liksom.
Ja, så det de finns... som är plus size är ju så snygga. De måste ju ha allt annat rätt liksom.
Ja.
Perfekt makeup och perfekt hår och perfekta anledsdrag och liksom. Också inte så här kurvig och lite cellulitig, utan kurvig och slät. Alltså det också är något slags precis. Konstigt ouppnåeligt. Det är som Barbie fast Barbies plus size. Alltså det är ändå ouppnåeligt på något sätt. Det är inget så här daller fult liksom. Jag vet inte om jag... Det är ändå airbrushed.
Ja, tycker jag. Verkligen. Ja hörni. Men jag får jag bara säga så här. readly.se/mellanraderna. Då får ni en månad gratis läsning och jag kan verkligen rekommendera det. Jag tycker det är skönt att bläddra bland tidningar istället för att bläddra fram och tillbaka på Instagram.
Det här är, jag tror inte att det här kommer vara en spoiler för någon som läser dagarna. Men Bibs i boken har också en slags hållhake på en person. Hon gör en grej av att hon skriver om för att få uppmärksamhet eller följare eller varför hon nu gör det här, så skriver hon om att hon har blivit våldtagen av en snubbe och så har hon inte det egentligen. Det här är ju liksom tabubelagd materia. Det är liksom väldigt, vad ska man säga, hon är ute i lite tassemarker som kanske kan kännas sensationslyssna, kanske kan kännas att man köper in i någon slags mytologiserande av liksom femme fatalen eller att kvinnan liksom, det är ju väldigt ovanligt att kvinnor ljuger om våldtäkten, naturligtvis förekommer det, men det här är ju ett ganska våghalsigt grepp av Tone Schunnesson, och det är ju väldigt medvetet ett våghalsigt grepp. Varför tror du hon tar det här greppet?
Jag tror hon tar det för att ta ut kurvorna, alltså för att ta ut svängarna, heter det om man kan tala svenska. Jag tror verkligen att hon jag vet såklart inte, men jag tror att hon gör det för att allt ska, för att litteraturen ska vara fri, för att man ska kunna skriva om sånt som är tabubelagt och som du säger, herregud, alltså de gånger en kvinna som har blivit våldtagen inte blir trodd måste ju vara tusen miljonetals gång vanligare än att en kvinna ljuger om en våldtäkt. Men också om det existerar, och det existerar säkert några enstaka fall, varför inte skriva om det? Alltså för att, ja, jag tänker att motsatsen att välja att inte skriva om det för man tror att det är någon slags samhällskommentar, tror jag blir värre, för då blir litteraturen på något sätt pedagogisk och liksom tillrättalagd. Tycker att allt
vad
det
säger
som
de
är
fullt
och obehagligt.
Tycker att hon ja. Vad säger de som tycker att hon sviker systerskapet genom att skapa den här fiktiva...
Men jag tycker inte att man sviker systerskapet genom att bredda och visa att det finns alla sorters kvinnor. Kvinnor är bara människor. Det finns liksom kvinnor som ljuger om våldtäkt. Det är extremt ovanligt, men sådana existerar också. Jag tror på något sätt inte på det här att alla kvinnor per definition är feminister. Eller du vet så här när man säger att jag är ju hur kan en kvinna rösta på Donald Trump för han har gjort så mycket vidrigt mot kvinnor? Eller hur kan en kvinna ställa sig på den här våldtäktsmannens sida? Fan, kvinnor kan också vara assholes, kvinnor kan också ljuga. Det är ju det som är det att vara människa. Jag tänker att feminism handlar om, och kanske systerskap också handlar om, att se kvinnor som människor, inte som en organiserad grupp eller liksom eller liksom personer som måste ha en högre moral än män, trots att jag tror faktiskt att kvinnor generellt har det. Men jag tycker det är helt rätt av Kjönesson. Kör bara liksom, skriv in
du
allt.
Du tror inte att det är någonting som hon har tänkt ut, att min bok kommer bli mer omskriven ifall jag tar det här greppet?
Jag tror inte det. Jag tror verkligen
som
inte
cool,
att man vill...
Som en cool girl grepp.
Ja, just det. Ja, nej, jag tror faktiskt, jag förstår precis vad du menar. Att det ger dig liksom lite mera edge, och det finns någonting för två personer i en podd att ta fasta på, eller en recensent att ta fasta på. Och på så sätt få synlighet. Men jag tror faktiskt, jag tänker att hon, så cynisk är man väl ändå inte när man skriver en roman. När man skriver en roman vill man bara skriva den så bra som möjligt. Vad tror du?
Men bra svar. Nej, jag tror att hon är, jag tror inte att det är medvetet, men jag tror att hon är smart. Jag vet inte.
Jag
tror
också
att hon
smart.
Väljer, precis som i tripprapporter så väljer hon saker som bränner till. Som hon, hon vet att folk kommer förfasas. Vare sig det är liksom etablissemanget som förfasas över knarkande kids, eller feminister som förfasas över någon som gestaltar, eller som vad ska man säga, cementerar en myt om kvinnor som ljuger om våldtäkt för att tillskansa sig fördelar eller uppmärksamhet. Det är ju en gammal klyscha liksom. Förfasas över det, så vet hon att det kommer bränna till. Så att antingen söker hon sig till det som bränner till för att hon tycker att allt annat är så fucking tråkigt. Det är det jag tror. Jag tror
men det är väl en
att hon
rimlig
söker
förklaring.
Sig till det som bränner till för att hon tänker så här, då kommer jag också sälja lite mer. Men å andra sidan, de två sakerna hör ihop, så att jag vet inte fan. Det går inte att döma på så vis. Om jag hade skrivit en bok hade jag också velat sälja den jäkla boken liksom.
Ja, men det är klart man vill. Hör du, får jag nu säga en mening vad den här boken handlar om egentligen? Jag känner att jag bara slängt ut liksom små smakprov av vad som händer i den. Den handlar alltså om en kvinna som hennes man eller hennes pojkvän gör slut med henne. Och hon vill köpa ut honom ur deras gemensamma lägenhet. Och då säger han att du har en vecka på dig att leverera 100 000 kronor. Då kan du köpa ut mig och då kan du bo kvar här. Och det är det, det är det som händer den här veckan. Hon ska samla ihop de här pengarna.
Det tycker jag är så jävla bra upplägg.
Visst är det? Så bra plott.
Ja. Det är en sak som jag älskar med Tone Schunnesson, att hon liksom hon bygger sin story på det här sättet, att det skapar en, det blir liksom en bladvändare, för att man förstår, det finns en, hon bygger in en jäkla angelägenhet. Och jag tycker att det är ett steg framåt och uppåt från det här liksom, jag är en ung kvinna som knarkar lite och driver runt i, om jag nu ska vara lite liksom schablonisera lite grann, för att det finns så många sådana debutantböcker, så att de är bra, de är smarta, de är roliga, de har formulering, de är intelligenta, men det blir liksom ingen story mer än så här, jag är en ung kvinna slash man på drift i en storstad och söker min identitet. Nu blir det som en jäkla story så här. Det finns ett uppdrag, det finns ett problem, det finns antagonister, den här pojkvännen, och det finns liksom en inbyggd problematik, en moralisk moralfilosofisk fråga. Är det bra eller dåligt? Förstår vi henne? Hejar vi på henne? Fattar vi varför hon gör det här liksom? Jag tycker det är smart som fan.
Och det måste vara mycket lättare att skriva en sån bok, att man har de ramarna. att följa och stanna inom istället för att bara liksom flyta omkring, tycker jag. Men det är också individuellt.
Ja. En annan grej som, alltså, nu blir det Stockholmsnördigt, förlåt alla, men jag tycker att det är rätt roligt att Tove Sundesson går till Kungliga biblioteket och skriver, hon tar sin laptop och går in på KB och skriver. De som bor i Stockholm vet att det är en stor byggnad i Humlegården som är ganska, vad ska man säga, det är ett häftigt ställe att gå till ifall man nu vill få någonting gjort. Jag gick dit när jag skulle skriva mina så här B- och C-uppsatser på universitetet och whatever. Och sen så finns det, som Tone Sundesson sa i någon intervju, det finns också bra jävla gubbmat och käka lunch. Alltså det måste finnas bra käk, tycker jag, när man sitter och jobbar.
Ja, det kan jag verkligen vara med.
Hitta, ja, och det där kanske är hennes place, liksom. Att hitta ert ställe där ni trivs och där ni vill skriva. Jag tror att det är superviktigt, apropå covid och apropå alla de här konstiga så här icke-mätbara värdena som vi har. Att bara kunna gå till en plats där man känner sig tillfreds för att kunna liksom utöva sitt hantverk. Jag tror att det är svinviktigt, för det är inte samma sak. Jag tror inte den här romanen hade blivit skriven på samma sätt om hon hade suttit inne i sin lägenhet hela tiden. Nej. Och liksom... Och du är ju själv författare, du vet ju säkert själv liksom så här, nu måste jag gå och göra den här saken.
Ja, jag skriver mycket bättre om jag kommer bort hemifrån, men jag skriver ju liksom till 99% av alla mina texter hemma. Mm. Vilket ju är stendumt, men ja, men nu är det bara så här.
Fast det funkar för dig, och det är ju jättebra. Nu kommer jag till min andra raka fråga.
Ja.
Du är ju själv någon slags original influencer och du har använt dig själv som content, kan man säga, ditt liv och din familj och så vidare i jättemånga år. Det låter som att du är så här 58, men du började tidigt.
Jag bloggen fyller 15 typ i dagarna, kan du tänka dig det? Min blogg är 15 år gammal.
Ja, och det är jättekul, tycker jag. Och det funkar ju, men frågan är ju så här, du är ju typ modellsmal och modellsnygg och du ser jävligt bra ut på bild. Du har de här liksom kindbenen och...
Nej, men liksom, det stämmer ju alltså, inte.
Nej, men nu ska jag vara lite tuffa. Jo, det gör det. Det gör det. Du, ja, men en bild på dig i bikini i poolen som du lägger upp hade kanske inte sett lika bra ut om din granne hade lagt upp motsvarande bild. Vad tänker du på det? Hur tänker du kring det? Liksom, apropå de här Tone Sundesson och hennes influencer-porträtterande.
Mm. Ja, men så, alltså, ja. Alltså, jag tänker verkligen på det. Att när jag lägger upp en bild på en norm smal kropp, då bidrar jag ju till normen ytterligare lite mer. Och då, det här är verkligen ingen ursäkt, eller det är bara en förklaring som jag ger mig själv, men då tänker jag så här, jag är i alla fall gammal. Vet du? Jag tänker att det är bra att...
Du ser inte gammal ut.
Nej, men att jag är plus 40 liksom. Jag tänker att det är liksom min ursäkt för mig, då får man i alla fall... Jag menar, ja, men alltså det finns ju verkligen ingen... Alltså jag vet, det finns väl ingen ursäkt att ytterligare breda på den här normen. Sen har jag ju verkligen inte de former som man ska ha om man ska ha en snygg Instagram-kropp. Kim Kardashian satte ju liksom, hon satte ju en ny norm för hur man ska se ut. Det som alla influencers gör i Sverige och också i USA, för det är inte många amerikanska influencers. Men det är med riktigt, riktigt smal midja, stor röv, stora bröst, jättestora ögon, jättestora läppar, jätteliten näsa. Det kan jag åtminstone inte anklagas för. Gud, nu kände jag som att jag måste försvara mig på något sätt. Men nej, alltså, fan, det är bra poäng. Jag är verkligen en del av ett jättestort problem. Jag borde stiga åt sidan och låta fler andra sorters kroppar synas.
Eller borde du det? För det här är ju din kropp, liksom. Och det här är ju ditt jobb och det här är ju ditt content. Och jag menar, fan, jag har själv lagt upp bikinibilder på mig själv för att jag tyckte att jag var jävligt snygg då och kände mig jävligt härlig och glad och ville liksom demonstrera på något sätt hur kul det var att vara i Grekland i oktober och med min man. Och det är ju superegostyrt och superbarnsligt och super liksom primitivt på något sätt. Jag kan skämmas lite över den grejen.
Nej, men liksom. Känns inte över den grejen. Alltså det är väl det mänskligaste som finns. Men jag säljer, om det finns någon tröst så, nej, men det är väl också en ursäkt, att säljer ju inga grejer med min kropp. Den bara existerar där. Men ja, fan, det är en superbra fråga. Hur ska man tänka kring det? Det kanske någon av våra smarta lyssnare kan svara på. Hur ska man tänka till? Ska man liksom, är det okej att pressa ut sin normsmala kropp liksom i en värld som annars också påminner kvinnor om att banta?
Nej, men också att man lägger upp, man lägger ju alltid upp bilder när man, alltså jag lägger ju väldigt sällan upp bilder där jag tycker att jag ser jävligt ful ut. Alltså det har väl hänt, men då är det mer på skämt. Nu lägger jag ju inte upp en massa selfies heller för all del kanske, men det är ju ändå, så, det pågår ju alltid någon form av liksom
man kurerar sitt eget men vet du vad, så här tänker jag skrev faktiskt en krönika om det här som publicerades i Hufvudstadsbladet i fredags, att det här, vi är liksom Instagram-generationen är verkligen en döende generation. Det här med statiska bilder på snygga människor, det är ju så tråkigt att klockorna stannar. Alltså TikTok-generationen är ju så otroligt mycket roligare. Alltså folk är kreativa, folk är liksom osminkade och vanliga och roliga och politiska och liksom allt annat.
Och liksom, de använder så många konstnärliga uttryck, det är dans, det är teknik, hur de klipper, hur de kan redigera, det är liksom innovativa, det är humor. Ja, jag håller helt med dig, det är fan
så
roligt.
Instagram känns som liksom, ja men det känns så gammalt, det känns som gamla målningar liksom på nakna kvinnor.
Känns det som.
Ja, precis. Det liksom, också det känns som det inte finns liksom någon skäl i Instagram när man kollar på TikTok. TikTok är ju verkligen levande. Jag tänker att den nya, alltså den nya generationen, och inte bara den, alltså jag menar Dogface är väl 37 också, jag menar, så det finns ju alla åldrar där också, men det är ju den liksom tonåringarna som egentligen har lyft TikTok och som liksom får ta, som vi får tacka för det.
Det är konstigt att de tycker Instagram är tråkigt. Det är ju skittråkigt.
Ja. Ska vi säga så här, Instagram är det nya Facebook.
Och varför är inte du på TikTok då?
Men jag är på TikTok, men jag har inte lagt upp någonting ännu. Men vet du vad jag tänkte? Alltså på tal om Dogface,
du vet den här... Du bara lurkar omkring det.
Vi har talat precis som vi började spela in till alla Magnus och jag om att jag skulle spela in en så här Fleetwood Mac-video som den här Dogface gjorde. Där jag dricker tranbär, hallonjuice och filmar mig själv och galopperar på Sequoia som
vet
brukar.
Du, det är redan gjort av Carl Hedin.
Nej.
I'm sorry. Såklart.
Ja, och mycket snyggare på alla sätt.
För er som inte är hästnördar, så är det här en dressyrryttare från Sverige som, det är en viral grej, en snubbe som surfar och dricker någon jävla juice, och så har det liksom tolkats.
Ja, eller skater. Ja. Men det finns det, alltså, jag menar, allt är den gjort. Man får göra saker och ting flera gånger. Allt är skrivet, allt är gjort, alla historier berättade. Man kan ändå göra på sitt eget sätt, säger jag. Och Karin Gide, min kära partner, nu kommer jag att tala om en bok.
Nej, minut 45 på vår bokpodd så kommer det en bok. Jag är så jävla glad över det. Tack för att du räddade den här.
Håll i dig nu, för det här är en riktigt jäkla bra bok. Den heter In i en kärna och är skriven av Puck Kvartrup. Och det handlar om en kvinna som hennes son ska strax fylla 2. Hon har en bebis i magen. Hennes man som är 27 springer ett halvmaraton. Och när han lämnar hemmet på morgonen, då liksom, de just bråkat. Och sen när han ska pussa henne adjö, farväl, liksom, och säga hej då, så stiger han henne på tårna. Hon bara irriterad och liksom, hon bara fan stick nu. Och springer han halvmaraton och får någon slags... Alltså han hamnar in på sjukhus, han får någon slags hjärtfel eller hjärnblödning eller fan, det har inte ens kommit fram ännu vad han har fått, och dör. Och hon beskriver hur det är, det är alltså baserat på en sann historia, hur det är att vara så ung, vara liksom gravid i 7:e månaden, ha ett litet barn och plötsligt dör ens man. Och det är liksom, det är ju ingen, alltså det händer ju, det är ingen ny historia. Carolina Zetterwall skrev ju om det i Vi får hoppas på det bästa, som är en jättebra bok också. Och alltså det här är absolut ingen jämförelse, men det är liksom den här berättelsen om hur det är att sitta på sjukhuset och på något sätt se, för han dör absolut inte heller genast, utan han ligger på sjukhuset i några dagar, och hur släkt och vänner, hans föräldrar kommer, hennes föräldrar kommer, hur de reagerar, hur hon själv reagerar, hur man går in liksom i chock och panik och förnekelse, och sen på något sätt tar sig ur det här mörkret. Det är liksom, det är så enkelt och opretentiöst skrivet att man verkligen känner att man är med henne där, och man känner verkligen att så här, ja, så här tänker jag när jag läser boken, ja, men exakt så här är det, exakt så här måste det vara att befinna sig i den här situationen, och det är ändå en situation som är väldigt, väldigt långt från de flesta av oss. Det är, ja, så bra. Är du där ännu?
Ja, jag är här. Jag blir så drabbad av såna här historier. Du är mycket modigare än vad jag är, men jag pallar inte att läsa dem. För att varje gång, nu öppnar jag mig lite här, men varje gång jag säger hej då till alltså, min man eller mina barn eller någonting, så får jag en sån här, tänk om det här är sista gången vi ses. Mm. Jag får liksom de här tvångstankarna, och så måste jag så här borsta bort dem. Mm. Så att det här är liksom min, det är därför jag är så tyst, det här är liksom min ultimata mardröm. Jag vet inte om det är ett nedärvt trauma, för att båda mina föräldrar hade föräldrar som gick ut genom dörren och faktiskt förlyckades och dog. Så att det är liksom, det är säkert så att man ärver liksom, man ärver sådana där saker, men för det är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Men jag tänker på det hela tiden.
Men vet du, alltså, det heter förresten Låt oss hoppas på det bästa, och Karolina Sätter Valjunder med sa något annat. Men den här boken heter In i en kärna.
In i en kärna? Jag fattar inte den titeln.
För att när hon förklarar den här Puck, huvudpersonen, eller hon som blir drabbad av att hennes man dör, när hon berättade för sin son som då fyller 2 år, så säger hon att hennes pappa sprang i en tävling, och han sprang så fort och han sprang så långt att han sprang upp på en kärna, och det är så långt borta att han inte kan komma ner längre. Vi kan inte se honom, men han sitter där på den kärnan och ser ner på oss.
Jaha, kärna! Gud, det vart sån språkförbistring här.
Vad sa jag då?
Jag tänkte så här, K-Ä-R-N-A.
Kärna.
Och du säger,
ja, du tänkte
och
kärna.
Du säger,
ja.
S-T-J.
Kärna. Ja.
Jag bara, in i en kärna. Vad fan?
Okej, det ska vara jättekonstigt. Nej, fan, alltså. Ja, så går det med att tala finlandssvenska. Ständiga missförstånd. Men,
missförstånd. Och ändå har vi poddat i 200 år. Nej, ingen stjärna. Det är det vi snackar. Upp i kosmos. Ja.
Upp i kosmos, ja. Mm. Men som tröst, alltså, för den är verkligen så otroligt, den är så bra den här boken, så jag vill verkligen säga att du ändå ska ta dig an den. Och den handlar också om hur man går vidare, hur man verkligen kan överleva en sån här katastrof.
Hur gör man det?
Men alltså tiden och rutiner, hon skrev mycket att det är liksom, speciellt liksom i början är rutiner det enda som får henne att klara sig. Men också på något sätt att inte, man, alltså man får ju, att det är väl något man aldrig kommer över, att man måste acceptera det, att leva med det.
Ja, men man kan inte gå vidare, precis, man går vidare men som en annan person. Jag tittar på min mans dokumentärserie som heter På gränsen, och där intervjuar han en kring dödsstraff då. Dels en person som har avrättat dödsdömda förbrytare, och dels då på andra sidan så att säga anhöriga till personer som har blivit dödade av förbrytare då, eller gärningsmän som sedermera kommer att avrättas. Och en av de här föräldrarna till mördade barn, det är så här, det finns liksom, Han sa det, att det är som före Kristus och efter Kristus. Det är liksom före min sons död och efter. Mm. Och nu, man är en annan person. Det kommer liksom aldrig. I'm a pissed off dad, sa han. Han liksom valde ilskan där.
Att någon har tagit ens barns liv. Mm. Det måste ju ändå vara det vidrigaste som kan hända en människa.
Vad tycker du var liksom det starkaste som du tog med dig från den här romanen, och varför skulle du rekommendera den? Eller det är ju inte en roman, men den här...
Men det är väl en självbiografisk roman. Mm. Ja, den, men just för att den är så... Den är så rak på något sätt. Det finns inga, det finns liksom, inga språkliga krusiduller, men den är ändå väldigt vacker. Och det är liksom... På något sätt är den är väldigt vardaglig. Och det är just det som drabbar mig mest. Bara en sån sak. Alla såna små saker i vardagen som man bollar med den man är ihop med. Liksom, typ, vad ska vi beställa för mat? Om man ska beställa hem mat. Eller liksom, vad ska vi ta en promenad? Hur verkligen hela ens värld blir annorlunda när en person försvinner. Hur liksom hela liksom, balansen rubbas. Allt rubbas. Och jag vet att det är vidrigt när jag säger det. Men det är någonting som... det är någonting med hennes språk som är så... Som är så mänskligt. Som, och jag är liksom inte heller gjord av sten. Alltså jag tycker också det är otroligt tragiskt. Jag tänker såklart också på det att om varje gång min man är ute och festar. Som tur gör man ju inte liksom just nu under. Så tänker jag att nu kommer han att bli jättefull. Och så kommer någon att liksom mörda honom i downtown LA. För att han är för full för att fatta det. Det tänker jag verkligen varje gång på. Och, men den här boken, jag vet inte om den ger ens tröst, men den är bara så fint skriven. Okej, kanske det nu, bra att du tvingar mig att analysera det här. Kanske det gör att jag uppskattar, att man uppskattar liksom ännu mera de där små vardagliga grejerna i sitt liv. Mm. Som man kanske också stör sig på, men att det finns ändå någon slags tacksamhet att man får ha någon att dela liksom livet med.
Men det är ju därför litteratur är så jävla viktigt, för att liksom bara knyta tillbaka till det vi började prata om här ikväll, att om vi inte har någonting att studsa våra tankar och känslor mot, några andra upplevelser som kan, alltså böcker eller musikstycken andra konstnärliga verk, där vi liksom kan få låna en persons upplevelse. Vi kan låna upplevelsen av hur det är att bli berövad sin make när man är 7 månader gravid med sitt första barn. Hur ska man annars kunna fatta att vi måste vara så jävla tacksamma för det vi har? Eller, alltså, det är ju därför det är så viktigt. Med, det är livsviktigt. Jag tycker att det är livsviktigt. Nu blev det väldigt dramatiskt igen här.
Vet du?
Ja, det är tydligen drama queen här ikväll. Men,
ja, det är bra. Det är mycket intressantare än att han också är bara peppig. Hör du, vet du vad som slog mig när jag läste den här boken också? Det var att jag läser nu för tiden allt genom ett så här covid-filter. Samma sak som jag ser på filmer och tv-serier. Allt...
Ja, det, går inte att göra mig. Det går inte att göra på något sätt. Det är bara så här, på med ansiktsmasken och läs. Alltså, det går inte...
Nej, men man är så här, är ni allihopa där på sjukhuset? Är det okej, tänker jag först, vet du?
Varför kramas ni? Ja,
ja, det visste det, att det är liksom någonting som, ja, men som aldrig riktigt lämnar en. Ja. Det skulle vara underbart när man kunde bara kasta sig in i någon, en upplevelse, men det har faktiskt tyvärr ännu inte hänt. Det liksom är så pass, kanske också när covid normaliseras, att det blir verkligen en sån normal, men då blir kanske kontrasten ännu större till tiden före den här pandemin. Ja, om jag får citera vår amerikanska president, it is what it is.
drop the mic. Men snart kommer vi få kramas. Alltså, det kan vi sluta med det. Visst är det härligt att få kramas, och visst uppskattar vi kramar på ett sätt som... Jag börjar gråta när folk sträcker ut armarna och vill kramas. Och så, särskilt när de säger så här, jag har antikroppar.
De väsar fram.
Jag har aldrig börjat gråta förut när folk säger, jag har antikroppar.
Kanske den sexigaste meningen i världen.
Ja. herregud. Men tack för att ni finns, kära poddkompisar. Och tack för att du finns, kära älskade Peppe, och tack för att vi faktiskt har böcker och texter och allt, appar och promenader och alla de här jäkla plattformarna där vi kan på något sätt få ett utlopp för alla känslor som bubblar i en just nu. Det är en sjukt konstig tid vi lever i. Låt oss inte tappa bort de här kanalerna där vi uttrycker våra känslor, som är kulturen. Det är ju så vi överlever.
Bra sagt. Hörni, vi hörs nästa vecka igen. Ta hand om er. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.